I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Café Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå, med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej,
eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så
god. Mm. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu. Mm. Och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv. Och då kan man anpassa hur... liksom hur man nu gör sitt kaffe så passar ju bönor till
det bara fixar kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid bra förhöj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet, där de andra satt och fikade såklart, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils,
kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna
dialekten här. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som gör det en klassisk.
It was a big deal. He was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka. Och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då, så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han: nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt. Mm.
Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den, och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza.
Hallå!
Hej, alltså Albin. Sådär ja, det är snart tredje advent. Två dagar bakom söndag som är den tredje adventets dag kommer fredag. Och det är fredag nu. Sluta! Du vill ju göra ett misslyckande varje.
Nej, men det här... Okej, okay, nej, okej.
Okay. Det känns mer som att du vill det.
Okej, okay, jag gör om det. Vi behöver inte ha med det här. Tjenixen, shalå, hej, det är fredag. Nu är det fredag, det är alltså fredagen före tredje advent. Och ni lyssnar på den omåttligt populära och nästan snart kultförklarade podcasten med dessa tre levnadsglada genier vid namn Kafferepet.
Just det. Mm.
Ja, inte de tre genierna, utan de heter i vanlig ordning till mitt vänster Johanna Hurtvagren.
Yes, hallå. Hey. Tjena, tjena.
Och till hennes vänster, till mitt höger, Albin Sorman Olsson.
Yeah.
Och jag heter Nisse Hallberg.
Mm. Ja.
Vi sitter hemma och säger idag.
Mm, det gör vi. Det var lite vanskligt att komma igång, men nu är vi här.
Fast vi båda var tidiga.
Det var ni, vilka kingar ni är. Vad mysigt det var när ni bara gick in.
Ja. Ja, jag skulle aldrig göra så. Jag skulle gå på gården. Egentligen, du vet.
Jag gör ju också det ibland, men då är jag väldigt tidig. Men nu tänkte jag, nu är båda, då känns det lite
ja, det var orimligt. Okay.
Nej, jag älskar det. Mina syrror gjorde samma häromdagen. De bara öppnade dörren, gick rakt in. Min bästa känsla.
Ja, jag har ju.
Men jag har ett sånt hem.
Mm, ja, men egentligen. Fast inte när jag bor i en stad, tror jag. Det är det som är skillnaden. Jag är från landet ju. Ja. Där gjorde man ju, där är det verkligen så.
Ja.
Att det bara står någon jävel och kokar kaffe.
Hallå,
eller? Ja, hallå, hallå.
Var du tretumspik?
Ja, och du har ju alltid.
Mm. Ja, men visst är väl känslan så här också lite?
Ja. Jo, nu är det ju det. Men jag, ja.
Jag gick ut igår och gick förbi min grannes dörr och ser att nycklarna sitter kvar i låset. Och sen gick jag ner för trappen bara. Mm. Och tänkte så här, där satt de kvar i låset. Vilken. Sen kom jag hem. Då står jag in och lagar mat och bara, du... jag pratade med din granne innan. Hon hade glömt nycklarna i låset så jag på då. Och så, hon kanske har en bättre ugnsfastform. Så vad sa du att du gjorde så?
En bättre vad?
Ugnsfastform. Plingar du på hos grannen?
Ja.
Man ser. Där sitter det på. Sen lämnar man det. Man plingar inte på.
Ja, men jag gör det. Jag gillar ju sånt där. Här på gårdarna, jag har ju grannar som jag hälsar på. Och vi liksom är lite så här, snackar om vi står med barnen och sånt.
Jag hade nog sparkat av nyckeln i låset.
Ja.
Bara för riktigt jävlas, vet du.
Och också för att du vet att hon är singel och hon som bor där. Och hon har ingen sån tång. Man kan få inga problem hos dig.
Hallå, hallå, vill du låna en tång möjligtvis? Hur visste du det?
Nej, här såg jag med varor under kropp och sån riktigt jävla brytfall.
Första veckan när vi hade flyttat in och det fortfarande bara var kartonger överallt, så plingade vår granne på och frågade om han fick låna socker. Uh-huh. De skulle baka lussebullar. Jag har aldrig fått en mer känsla av, men nu har vi hamnat rätt.
Är det ett års, firar ni ett år i lägenheten nu då?
Ja, ganska precis.
Ja, grattis.
Ja, grattis, vad kul för dig.
Ja.
Oh, gud.
Nej, men det var intressant content, hörrni.
Ja,
här har jag bott i ett år.
Yeah.
Mm-hmm. Om ni undrar varför jag liksom, vi spelar in eftermiddagen nu för tiden.
Ja.
Men jag sa ju det innan, att jag har varit uppe sedan 5:30 i morse, så att jag vet exakt hur det är att vara en förälder. Och då gav Johanna mig en väldigt dömande blick.
Men jag sa också, nu håller du käften.
Ja, men jag var ju uppe och gjorde reklam för föreställningen. Och man märker det, vilken dålig genomslagskraft morgonsoffer har för föreställningen.
Mm. Det kan jag tänka mig.
Det enda gången jag har sålt biljetten i en morgonsoffa, det var när min prao-elev var med. För att folk var nyfikna på att se honom, inte
just
mig.
Just det, det
var ett bra reklamknep.
Ja,
det är PR. Det är PR när det händer på riktigt.
Ja. Jag tänkte på det. Kommer ni ihåg den där tjejen som hade blivit dumpad av halva Malmö? Och att det ju var liksom PR för hennes bok.
Nej, det minns inte jag.
Har ni inte sett dem när hon säger jag blir dumpad av halva Malmö?
Ja, jag känner igen.
Här, ta en lapp om du vill dejta mig.
Ja, just, det, just det, just det, just
det.
Det var ju liksom reklam för en bok. Du borde ju ha gjort det fast med din så. Vill du ha en tomte i jul? Alltså det är en riktigt patetisk sån. Nisse Hallberg, jag vill vara tomte hemma hos dig. Ring, det kostar 300 spänn.
Ja, men det är jättelätt att vara efterklok nu.
Ja.
Men också att det hade han ju aldrig velat göra.
Fast
nej, men man behöver inte göra det, utan man, då ska man bli viral. Vilken jävla loser Nisse Hallberg verkar ha blivit. Åker han runt och gör tomte?
Men jag kommer typ göra så, för att jag kommer kliva in i buren Musikhjälpen och då aktionerar jag ut min sista tomtning nästa jul. Så kan man bjuda hem mig till sitt hem.
Ja.
Och nästa jul, vad du ska vara peppad på det.
Fan vad kul det ska bli för dig på julafton när någon jävel i liksom...
Ja, men kommer sitta någon där i sån gimpmask. Bara typ fyra grisar i koppel.
Det var jag som skickade in historien om hon borderline Jessica. Och det var jag!
Jag hoppas det blir hon våran heilminister. Du ska åka hela vägen upp till Norrland och så ska du lyssna på hennes killes band. Ska de stå och heila.
Tor och Freja, Tor och Freja. Ja, men som jag brukar säga för nytillkomna tittare till nytillkomna lyssnare. Mm. Det här är ingen pladderpodd. Det här är kafferepet. Kafferepet har, det är ett enkelt koncept. Det är lätt att förklara. Men det har varit svårt i väldigt många avsnitt.
Ja.
Ni lyssnare skickar in historier till oss på kafferepet@underproduktion.se. Skicka in historier. Det kan vara om eran hamster som började röka filterfria kommers. Det kan vara en gammal morbror som bara sorterade olika lådor med fiskgratäng i garderoben tills han fick riva huset. Vad som helst från er uppväxt, från er hemstad.
En resa.
Så skickar ni in det, så tar våran kära redaktör hand och väljer ut de 9 bästa avsnitten varje vecka. Eller 9 bästa historierna.
Och så läser vi dem.
Ja. Läser dem.
A prima vista.
A vista, som vi säger i musikkretsar.
A prima, säger jag.
Vi läser dem för första gången. 3 stycken historier var. Och sen beslutar vi vilken historia ni svenska medborgare och kanske några danskar får ni som bor och lyssnar på den här podden någonstans i världen.
Just det.
Får ta och göra till er egen.
Ja. Vi där diskriminerar vi inte. Spelar ingen roll vad du står i ditt pass.
Jag tycker också vi kan låsa upp möjligheten till kryddning. Ja, att så här, den absolut. Är vår och sen krydda på så bara får den ett eget liv.
Men det är så här, fy fan. Det är som att köpa en kokt julskinka. Mm. Men du grillerar den själv.
Men det var ju som den här storyn vi fick in som jag blev blown away av, som jag sen fattade var en vandringsmyt lite anade den tiden. Men som var underbar, älskade den, skicka in sådana, det gör ingenting. Men, om
vi vill
de
inte ha vandringsmyter om man vet att de är det.
Nej, jag bara säger att jag uppskattade den mycket om den här med Noma och Bruce Springsteen. Att den var ju färdigkrydda. Därför valde vi inte utan jag uppskattade den mycket, men den var ju liksom färdigkryddad och klar. Den har ju liksom gått runt i världen. Ja, det är ju sådana vi försöker skapa.
Ja. Mm. Det är alltså rätten afrikana. Mm. Det är det vi ska skapa.
Jag lyssnar.
Det är en god rätt.
Man måste nästan ha hört Nisses skämt rutin.
Nej, så är man från västra delen av Sverige. Ja. Så äter man det på nyårsafton.
Ja, men det är helt vanlig, riktig familj som äter afrikana lite då.
Ja.
Äckligt
är det inte, det kan till och med jag säga.
Vad sa du?
Det är gott.
Det är gott.
Mm.
Det låter som en liksom poppig variant av Flygande Jakob. Men jag har aldrig ätit den.
Men det är som, Flygande Jakob är äckligare.
Det är intressant att du tycker att oxfilé är en poppig variant av kyckling.
Var det det jag sa? Albin? Nej. Hörrni, ska vi dra igång det här?
Ja,
jag tror att det är jag som ska börja.
Okej, jag bara satt här uppe med. Du
kan börja du.
Jag kör.
Nej, men gör det.
Ja, om inte ni kan enas om någonting, då får Nisse börja som han vill.
Då får Albin börja.
Ja, vad fan. De bara senaste avsnitt har typ hetat bajs rätt upp i huvudet. Bajs i duschen.
Jag tror den förra hette bajs is bajs.
Ja. Här kommer
Daniel, vilken king han är på.
En kort rapstart.
Men vad kan det handla om, tro?
En vanlig kväll på en Ålens bar. Här kommer en liten bajshistoria. Jag är uppväxt i Mariehamn på Åland. Som inte bara är en håla, utan också en håla i Finland. Det här innebär såklart att maximalt alkoholintag är väldigt normaliserat.
Mm.
För ungefär 20 år sedan, när jag precis gått ut gymnasiet, så fanns en kille Han finns nog fortfarande. Som vi kan kalla Akis. Eller Akis. Och som var något äldre.
Som är Alkis.
Ja, fast, som Alkis utan L.
Ja.
Akis. Alltså man är riktigt packad och ska säga Alkis.
Du är för fan Akis.
Ja, men jag är riktigt Akis. Ja. Han finns fortfarande kvar. Mm-hmm. Som vi kan kalla Akis. Som var något år äldre än jag. Hans claim to fame var att han alltid var fullast av alla.
Ett bra claim to fame.
Det är ingen som ska ta det ifrån Akis.
Nej.
Det är ju också en prestation i en finsk stad.
Det är det väl en svensk också?
Var fullast. Jo.
Det får vi ändå vara ödmjuka och säga.
Jo, det
att det var ändå hans claim to fame. Rör inte den.
Nej, absolut.
Jag ger det
till honom. Mycket, eftersom att de flesta jag kände var mer eller mindre välfungerade alkoholister.
Ja.
En helt vanlig helgkväll.
Känner du igen mig?
Nej, någon mycket alkoholist. En helt vanlig helgkväll hänger Akis på en pub i stan och full som fan går han på toa och kommer ut. Stolt som en tupp med sin bajskorv i handen.
Nej.
Med syfte att visa upp den vackra korven för kompisarna.
Nej.
För kompisarna.
Ja, det är sånt här man alltid tänker men aldrig gör.
Han kände det när det var bara en liten sån chefernos som tittade ut. Han bara,
det här kommer bli
det här är en keeper.
Det här är en shower.
det är en grower och shower. Tyvärr snubblar han olyckligt och tappar bajset rakt på golvet. Barens ägare springer
fram. Förlåt, här vill jag ändå invända mot tyvärret. Den är inte kvar.
Det är falskt. Ja, men alla tycker det var jättetråkigt.
Tyvärr hade han lite kvar den i handen efter ett tag.
Den var formad som ett R. Nu är den förstörd. Han är så ledsen.
Tråkigt också till litet R. Så det var
tyvärr snubblar han i alla fall olyckligt och tappar bajset rakt på golvet. Bajset säger, barens ägare springer då fram till honom otroligt förbannad och säger: gör du det där en gång till så åker du ut.
Jävla, de är så jävla laid back ändå, finnarna.
Har du en korv till på gång?
Det är jätteroligt. Ja, Akis. Gör det en gång till. Åker du.
Det är också det att man bara att det känns som ett sånt jävla straff att skicka ut någon från baren. Så det gör man inte i en handvändning. Så därför en liten bajskorv.
Det är det som sägs i slutet också. Needless to say, det är omöjligt att bli utslängd från krogen på Åland.
Obviously.
Vad glad jag blir, Akis.
En gång.
Ja. Att han känner såhär, jo men jag har nog dammig samlans lite mer att ge. Ja.
En gång till.
Ja. Man hör den amerikanska slow-clappen.
Ja. Åh, gud. Okej, nu är det jag nu för den. Oh, jag fick en långis.
Ja.
En långis.
Då kör vi. Bruce, Annette och en för trång förhud.
En gång till.
Okay. Bruce,
var det Bruce, Annette som Marianne?
Nej. Bruce, kommatecken, Annette och för trång förhud.
Bruce, Annette och för trång förhud.
Det börjar med hej kafferepet.
Hej.
Jag tänkte berätta om när jag var hos läkaren senast. Det var nämligen så att jag sedan länge lidit av att min förhud var för trång.
Skryt.
Alla tjejer älskar för trång förhud. Ja, alltså, det är skönare då.
Men alltså, när jag var liten så var det var ett sånt litet hål så att min snopp var som en Kärcher högtryckstvätt.
Ja.
Alltså det gick inte.
Tjejer älskar.
Fick du gå till doktorn då?
Nej, jag var bara uppfostrad av kvinnor så jag sa inte. Jag ville typ fråga han som jobbar i skärken på Coop.
Ja.
Men jag fick ta varma bad i 2 år och tändiga.
Okej. Okay. Mm. Lyckos.
Tjejer älskar när penis ser ut som babba.
Ja. Ska se ut som en ledsen delfin.
Yep. That's our thing. Okay, ett problem som jag som med så mycket annat i mitt liv sköt upp och inte tog tag i.
Relate man.
I alla fall så lyckades jag till slut ta tag i det och ringde min vårdcentral och berättade om mitt problem. De skulle boka in en tid åt mig och några veckor senare dampte ner ett brev i min brevlåda om kallelse för undersökning av en urolog. Detta skulle ske en stad några mil bort från den stad där jag bodde, så jag bad min kära mor att köra mig, vilket hon gladeligen gjorde. Till henne sa jag dock att jag skulle kolla handleden som jag bröt för några år sedan. Mm. Blommor, bin och kukproblem är inte saker som vi talar med lätthet kring.
Nej.
Dagen för undersökningen kom och mamma körde mig dit. Jag sa till henne i bilen att den här undersökningen lär gå på 15 minuter högst så hon kunde vänta i bilen. Jag är strax tillbaka. Jag gick till avdelningen jag blivit instruerad att ta mig till och mötte där en väldigt snäll 60-ish-årig sjuksköterska. Vi kan kalla henne Annette. Aha, där kom Annette. Som visade mig in i ett rum och förklarade att doktorn snart kommer. När en halvunga, 40 kanske, tack så mycket, doktorn kom in bad han mig ta av mig byxorna och dra fram den oskurna. Han slängde en titt på den och sa lite klämkäckt att ja, men det här löser vi. Lägg dig på britsen så kommer Annette och förbereder dig. Jag fattade ingenting. Ska jag operera nu? Frågade jag med darrig stämma. Jag trodde jag skulle bli undersökt bara. Nej, sa doktorn. Det skrev vi i kallelsen. Är du säker på det? Frågade jag med tilltagande panikkänsla i kroppen. Ja, här har du kallelsen, sa doktorn och visade mig pappret. Mycket riktigt stod det lite längre ner på sidan att ett eventuellt ingrepp kunde ske vid behov. Paniken var total. Egentligen ville jag ju ha det gjort, men att bli skuren i kuken hade jag behövt minst 2 veckor mental förberedelse för att klara.
Skuren i kuken är
kul. Men det förstår man ju.
Här måste man också,
precis. Det måste man ändå respektera. Men i och med att jag inte är den som vill ställa till med senare eller krångla så la jag mig lydigt på britsen och lät Annette raka och tvätta mig. Något jag hade varit mer noggrann med om jag faktiskt läst brevet och inte bara rubriken och datumet. Förlåt Annette. Allt det här gick otroligt fort. Det kan inte ha gått mer än 7 minuter från att jag klev in i rummet till den första smärtstillande sprutan riktades mot mitt ollon.
Wow.
Doktorn ser dock vid det här laget att jag är så nervös att jag skakar. Då får han en idé och frågar mig om jag har någon favoritartist. Jag var så rädd och panikslagen att jag knappt kom på en enda artist. Men efter några långa sekunder hasplade jag ur mig Bruce Springsteen. Ja, det är fan. Det är han eller Michael Jackson som dyker upp ju. Egentligen tycker jag han är så där. Men det är det enda jag lyckades namnge av någon anledning i mitt panikslagna tillstånd. Konstig fråga att ställa nu, tänkte jag. Ända tills jag hör tjejen från Spotify-reklamen berätta om något jävla erbjudande. Den snåle jäveln tänker alltså att jag ska bli lugnad av musik från hans telefon. Så, till tonen av Born in the USA börjar doktorn sitt arbete. Jag tror han satte på topp 5:an. För sen kommer några fler klassiker som för alltid kommer vara betingade av läskiga snoppsaker följt av några avbrott med Spotify-reklam. Hallå, du är läkare, betalar premium. Vad är det med
dig? Framförallt, du är människa, betalar premium.
Ja, men ja. Jag hyperventilerar mig genom ingreppet med stor hjälp av Annette som håller mig i handen samt då och då vänder sin blick mot mig och stryker mig över kinden.
Nej.
Sen åter stirrar ner på snoppen och ingreppet som utförs. Efter ingreppet, ni märker nu när han börjar tappa lite alltså att nervositeten tilltar, då slutar vi säga kuken och börjar säga snoppen. Respektera detta, det är ett berättartekniskt
genidrag. Jag tycker att Annette begår ett litet övergrepp där när hon smeker honom på kinden.
Jag tycker att övergreppet ligger åt killen som har en skalpell och spelar upp reklammusik.
Ja, men det var ju samtycke. Han är
det var det fint. Han är inte 30.
Jo, men hon behöver inte göra något, hon behöver inte göra något intimt av det.
Vad fan.
Men en sjuksköterska som stryker en lite på kinden och håller henne i handen, det är det finaste.
Men tänk om han kommer förknippa så folk som tar på hans penis med sådär, åh, skär mig i kuken och stryk.
Men jag har väl haft grejer upp i fittan som inte ska vara där av någon jävla läkare, och samtidigt som en kvinna håller mig i handen och trycker den ömt och säger det blir okej.
Men
det har bara hjälpt. Det har inte, det har inte gjort att så fort Johan klappar mig så här, get out of my pussy bitch!
Okej, men om någon ska skära mig i kuken, då vill jag inte bli stryken på kinden i alla fall.
Men det vill du väl aldrig?
Nej,
du har ju problem med beröring.
En liten god kompis lät, det här klarar du.
Det är inga problem, det vet
jag. Du vill mer höra, du är en äcklig liten hora.
om man får välja.
Vill du att vi sparar flärpen runt en sån liten silverlänk?
Sätt en liten öljett i. Okej. Efter ingreppet som kanske tog 30 minuter så får jag sätta mig i en skön stol och vila mig en stund. Annette bjuder på polarbröd med ost och paprika.
Men han har inte fött ett barn.
Nej, men han är fortfarande, man kanske blir lite skärrad.
Har du problem med allt som är lite snällt som Annette
gör? Men där är ju förlossningsmackan.
Ja.
Den ska väl, den får man väl inte hålla på.
Men så här,
det är väl bara vårdmackan.
Om du har skurit dig i kuken och är lite skärrad. Jag tror du skulle gärna ta emot en ostmacka och sen blir extra glad när det är lite röd paprika på.
Exakt.
Men jag säger att om det är ett sånt ingrepp som man bara hux flux gör, ja, då förtjänar man ingen macka.
Nej.
Ah, ja.
Jag, du vill inte betala, jag... dina skattepengar ska inte gå till jävla ost och paprika.
Nej, inte med på labrar som är så dyrt.
I alla fall, han får det, samt någon narkotikaklassad värktablett för att sen sätta sig ner och berätta om makens vackra omskurna penis. Tack igen, Annette. Du är en ängel. Wow. Här i dimman, nu börjar jag känna att Annette begår övergrepp, så jag vill bara säga att jag börjar. Här i dimman, som narkotikaklassade läkemedel i kombination med trauma mot kuken kan vara, så kommer jag på att jag glömt mamma i bilen. Helvete! Handledsundersökningen har nu tagit cirka 1,5 timme. Så jag tackar för josen och polarbrödet med ost och paprika och rör mig så fort som stygnen i kuken tillåter mot bilen. Jag hade en idé om att hålla fast vid lögnen om handleden, men den ändras ganska snabbt när jag insåg att mamma sett mitt hjulbenta haltande från hennes plats i kön till kiosken i entrén. Men vad har hänt? Utbrister hon. Tillräckligt högt för att alla i entrén ska kolla på den framåtlutande idioten med kuken i en försiktig tvåhandsfattning. Jag förklarar med mina ögon att det berättar jag sen i bilen. Jag berättar sen allt och hon är inte förvånad. Bortsett från 2 svimningar i duschen av smärta när jag ska byta omslag på stygnen så går allt sedan kanonbra. Idag har jag en fullt fungerande och, om jag får säga det själv, riktigt snygg penis. Mm. Ett tips till urologer som lyssnar är att alltid skriva ut extra mycket smärtlindrande salva. Det räcker inte med en tub. Läs era brev från läkaren ordentligt och ljug inte för era mammor. Tack för en rolig podd. Från haren.
Du, tack.
Tack.
Själv.
Tack, men då, mer. Hur mycket smärtstillande ska han ha? Man vill inte att snoppen ska bli som huden på armbågen. Att man kan nypa hur mycket som helst.
Nej.
Nej. Jo, men i det läget vill man väl det.
Äh.
Jag var tvungen att skära upp för överhuvudtaget. Det är för vanligt för tjejer också. Det är någon sorts mödomsinne grej. Att den bara är där och i
vägen. Finns det
mödomsinne? Jag vet faktiskt att det inte finns det. Men ja, det hade jag. Jag var tvungen att operera bort den. Men då i alla fall, kommer jag ihåg, då fick man ingen bedömning. Utan det var mer såhär, luta dig fram i duschen när du kissar. Det var det. Bedövningssalva låter toppen.
Ja.
Mm.
Luta dig fram i duschen när du
när jag skulle kissa. Det gjorde ju så jävla ont.
Men du satt inte upp på toaletten och kissa?
Nej, man skulle då ställa sig i duschen och kissa för att lindra smärtan. Okay. Och luta sig framåt.
Oh, gud. Vissa saker kan man hålla för sig själv. Det känner jag bara.
Jag vill bara påpeka att just bedövningssalva, nej men det har jag inget emot.
Nej.
Nej.
Man vill inte ramla ner med könsorganet i bedövningssalva grytan, menar, när man är liten, så att man inte har någon känsel ändå ju. Det var det du menade.
Du menar att man inte vill ramla ner i mixen.
Ta aldrig fel på en termos och en blender.
Ja.
Det är det vi försöker säga.
Så efter this oversharing så kan väl
Albin Sårman Olsson.
Ja, nu ska ni få höra om Vitlöks-Janne.
Okej, gud.
Perfekt.
Jag jobbar som hantverkare i mellanstor svensk stad. I fikarummet berättas det om många typer och original som passerat genom åren. En av dem var Vitlöks-Janne. Eller Ibrahim.
Så är det?
Nej, jag skojar.
100% Albin.
Alltså onödigt sagt. Men det är också en sån, det är en gammal check fördom ändå. Spanjorer och turkar, de äter bara vitlök.
Spanjorer?
Ja, har du inte sett Pinocchio, Disneys Pinocchio-film? Han är väl spanjor?
Nej, den är för ledsam.
Ni två måste hålla er till historierna, för annars är det här Alex och Sigge.
Just det. Janne var en...
Har ni tänkt på en gång när...
Gud vad du lurar mig. Fortsätt, Albin.
Janne var känd för 2 saker. Den första var hans något nonchalanta inställning till kunder.
Mm-hmm.
En gång när Janne skulle utföra ett jobb i en lägenhet hade kunderna kommit hem till en speciell syn. Där satt Janne i soffan och drack upp ölen som paret hade i lägenheten. När de frågade vad som stod på hade Janne lugnt rest sig upp, slängt några 10 på bordet och lämnat lägenheten i tystnad. Den andra saken...
Det var obehagligt. Ja. Man hade ju gått runt efter och bara, vart har han runkat?
Ja.
Just, det är några 10 också som studsar på vardagsrumsbordet och hamnar på mattan, någon under soffan.
Jo, men det är väl det som är det nonchalant. Så keep the change, you filthy animal.
Ja.
Det är liksom,
I'm gonna give you the count of 10.
Jag såg den för 2 dagar sedan.
Okay. Vi fortsätter. Jag gör ju samma sak.
Vad brukar Alex och Sigge prata om? Jag har opererat under livet.
Den andra saken var att Janne var känd för att vara sin skarpa lukt. Janne åt nämligen samma sak till frukost varje dag. Ett sexpack öl, 3 bilen på vägen till firman och 3 till maten. Samt smörgåsar med enbart rå vitlök på. Mm. Som han skivade direkt vid bordet i lunchrummet. Syftet med...
Då tycker han att det är gott. Det låter ju skitäckligt.
Mm, det... Jag var ju spärr.
Alltså, inte så att säga bara, öl och vad är det med han unnar sig? Så var det något äckligt? Ja. Det var ändå lite...
Syftet med vitlöken var att dölja den uppenbara spritlukten.
Ja.
Som ständigt omhållade.
Det är ju sig briljant. För att vitlök, det är mer än en läckerol.
Ja. På Jannes tid gick det bra att ta några öl på jobbet för att lindra abstinensen. Men att lukta stark sprit på jobbet gick inte för sig.
Nej, just det.
Tyvärr fanns det inga regler om att man inte fick stinka vitlök. Och stank vitlök, det gjorde han. De som var lärlingar under den tiden har berättat om smärtsamma sommardagar i bilen tillsammans med Janne. När svettlukten blandades med en skarp stank av vitlök som låg tjock i hela bilen. Janne hade lämnat firman långt innan jag började. Om detta berodde på att han uppnått pensionsåldern eller om det var den förändrade synen på alkoholkonsumtion på arbetstid förtäljer inte historien. Men vad jag förstår är han fortfarande med oss och lever ett lyckligt liv som trogen fotbollssupporter. Fan om man vill springa in. Man ska ju börja... Man ska...
bara, alltså, så här, om han luktar illa så kan man bara sätta en gurka i handen på honom så luktar han som en tzatziki. Så här, surt vitlök. Men något som litet.
För man ska ju... jag har alltid tänkt så här, men vitlök är inte farligt. Det är värre om man luktar svett eller ni vet, så riktigt dålig andedräkt. Ja. Men när någon luktar så superstark vitlök, det är jobbigt.
Alltså. Särskilt inte när man... Det ena för det ena behöver inte utsluta det andra. Man kan lukta både och.
Mm. Jag kommer ihåg att jag var på Brödna Olsson som gjorde den här vitlöksrestaurangen. Garlics and Shots.
Så jävla nice restaurang. De har vitlök i... Du vet, man kan beställa en öl med vitlök. Ja. Min polare gjorde det en gång. Patrik, vet, som han som inte gillar när man pratar om honom i podd. Ja. Han, du vet vad man får för öl då när man beställer en vitlöksöl? Man får en stor stark, alltså en Falcon 40 med en pressad vitlöksklyfta på skummet.
Fy fan, vad kul.
Det är ju vitlöksjannes kostcirkel.
Men jag tänkte att man tänker att de naturligtvis har bryggt öl med vitlök.
Nej.
Det är en pressad.
Det är svinigt. men det är ju så här, för då är ju så här att vitlök luktar illa. För att då åt vi typ en 3-rätter, allting var vitlök. Sen var det 2 dygn. Mm-hmm. Då jag svettades, det smakade alltså rutten vitlök.
Smakade?
Mm. Allting man gjorde, jättegasigt. Alltså det luktade så illa om en.
Ja, det där är inte nice alltså.
Nej.
Jag lägger av direkt, fast jag gillar vitlök väldigt mycket.
Ja, jag med också, väldigt mycket.
Otroligt är det.
Här kommer min andra. Mm. Om Mårtensbo Slim.
Vad heter det?
Om Mårtensbo - Slim.
Ah, okej.
Okay. Om Mårtensbos Slim. Mm-hmm. Den här berättelsen handlar om Mårtensbo Slim. En kultfigur i form av en bänkalkis från Gävle. Mm. Historien äger rum under folkhemmets kallgrå baksida på 70-talet. Denna legendar var en smått obehaglig, tragisk och högljudd tokstolle till figur. Trots detta har han gått till den lokala folksjälen som en slags antihjälte. Han kan sorteras in bland andra typiska filtratta som ockuperar parkbänkar. Men han beskrivs oftast varmt som en stolt och självständig grubblare med misstro till politiker och byråkrater. Han funderar ofta på vart samhället var på väg och drömde sig bort från misären till främmande länder där han i sina tankar umgicks med vikingar, indianer och lättklädda hula-hula-tjejer.
Jasså du.
Han plockar.
Stackars hula-hula-tjejer när han strömmar.
Till och med vikingarna är så här.
Nej, det där är över gränsen.
Ta en dusch, ta en dusch.
Ja. Alltså, visst att vi plundrar och våldtar, men det där...
Kom igen.
Nej, kom igen, Mårtensbo Slim. Lugna ner dig. Det finns många anekdoter om denne man som främst härjade på stadsdelen Brynäs. Ja, jag visste inte att Brynäs var en stadsdel. Mm-hmm. Född i skogsbyn Mårtensbo, någon mil söder om Gävle, beskrev han sig själv så här. Jag är en skallerorm. Man är ju vild som Texas.
Det var en sorts beskrivning.
Nu tar vi det igen.
Du är en skallerorm.
Du är en skallerorm.
Ja.
Från man Texas. Är ju vild som
men
Texas.
Det är inte det att du liksom gör ett läte när du är hotad eller så?
Nej, man är bara vild.
Du är vild.
Som Texas.
Som Texas.
Ja, du vild som Texas.
Väldigt ovild.
Vilda söder.
Men pratar man... jag är en skallerorm. Nej, jag är en skallerorm, ja. Wilson, tänk så att det är det. Det är jävla. Skoja med dig, ja. Skämta med dig,
ja. Brynäs, är det jävla? Jävla.
Jag skulle kunna berätta om hur han en gång stack in sitt rufsiga huvud i en fullsatt buss på väg till Hedesunda, ett annat litet samhälle utanför Gävle, och vrålade: ska du åka hem nu? Bonjävlar!
Det är så himla starkt att säga för någon som kommer från Gävle.
Ja, ja, men han kommer ju inte, han kommer från det här andra.
Jag är inne i Gävle ibland, jag tar en öl eller lite sådär och... Men de här jävla Hedesundaborna. De kan åka hem till sig då.
Jag får en känsla av att
gillar det
har vi verkligen haft jävla dialekt ännu i den här podden?
Ja, ja. Nej, men jag kan jävla dialekt perfekt. För det är uppländska, fast mer.
Ja, det är en blandning mellan uppländska och hälsingmål.
Norrländska, ja precis. Det blir liksom...
Det är norrländska hälsingmål, får jag ändå.
Jättebra att du sa det. Ja,
för jag har bott i Bollnäs, så de pratar likadant.
Pratar nu.
En annan rolig historia jag skulle kunna berätta är hur han en dag raglade sig fram med stöd av en husvägg, men att trottoaren inte räckte till. Va?
Ja.
En annan historia jag skulle kunna berätta är hur han en dag raglade sig fram med stöd av en husvägg, men att trottoaren inte räckte till. Efter varje steg hamnade han närmare gatan. En förbipasserande polisbil saktade in och han fick en tillsägelse att hålla sig på trottoaren. Arsin svarade Slim: tror ni jag är någon jävla lindansare eller? Han har sådana dåliga punchlines.
Den var inte så dålig.
Ja, men vad då?
Det var väl roligt att, att trottoaren är för smal.
Ja, det är sant.
Tror ni jag är någon jävla lindansare eller?
Men istället vill jag berätta om en händelse som fick min farfar, även han en gammal bänkalkes från Gävle ståtid, delgav. Han sa sig ha bevittnat detta i första hand. Mm. Vilket jag dock betvivlar med tanke på att det är den mest kända historien om vår huvudperson. Att den är den mest kända historien om vår huvudperson. En stupfull Mårtensbo Slim tog sig vinglades fram på sin cykel när en polisbil igen med en räddningsbåt på släp åkte förbi. Det stannade och plockade upp honom. Konstaplarna ansåg att Slim var en fara, inte både för sig själv utan andra, där han sakta balanserade på cykeln och placerade honom därför i baksätet. Cykeln placerades i båten. Därefter bar det väg till Mårtensbo där cykeln och fyllgubben lastades av. Detta för att göra Gävles gator lite lugnare, åtminstone för en liten stund. Nöjda återvände polisen till stan. Där upptäckte de dock hur det av folk blev bemötta av stora flin, gapskratt och pekande gester med tillhörande hejarop. De förbryllade poliserna stannade upp och klev ur bilen. Till sin förvåning upptäckte de Mårtensbo Slim sittandes i båten med rak rygg och ett stort leende på läpparna, majestätiskt vinkandes till alla förbipasserade. Eftersom poliserna inte hade tid att åka tillbaka till Mårtensbo fick de snopet släppa av honom i centrala Gävle igen.
Han fick åka en liten joyride bara.
Ja, där satt han sig bland de andra stuputerna och tog sig emot som den hjälte han i sina tankar var. Idag, drygt 30 år efter hans bortgång, finns det Gävlebor som vill resa en staty över hans minne. Men i veteligen finns inte några sådana planer på kommunnivå.
Fan vad
kommer ändå bara elda upp han.
De har Gävle, han vad heter han, Joe Hill är från Gävle. Tror inte de har en staty över Joe Hill, men han ska
Joe Hill.
Resa. Skitna?
Jag sa det snabbt. Du vet vad jag sa.
Det är en sån protestsångare, arbetskämpe i USA, va? Han åkte till USA, men kände
jag
i USA.
Det vet väl.
Jag drömde om Joe Hill i natt. Vi stod där man mot man. Alltså, han är
jag har ju hört namnet Joe Hill. Ja,
tänk att han är svensk.
Jag trodde, du och jag tänker på Jonah Hill. Det är det vi gör.
Nej, men jag trodde typ att det var något brottsling i Vilda Väst.
Har ni ja, men nästan var det. Har ni hört den här historien The Man in the Long Black Veil? He walks these hills in a long black veil.
Nope.
Den handlar om en whale.
Veil. Den handlar om att en kille som blir anklagad för ett mord, va? Och så kan han inte, eller ett rån eller sådär. Mm. Då kan han inte säga vad hans sitt alibi är. För det är i sängen med sin bästa kompis tjej.
Ja, ja.
Ah, okay.
Så då för att liksom spara hennes ära så tar han en kula.
Spara hennes ära eller spara sin vänskaps.
Ja, men han dör ju.
Ja, för ni är, det är för att han är en fegis. Nu kör vi.
Ja, det är som har zoomat ut där. Vi är tillbaka med kafferepet.
Hallå, välkomna.
Kalle Lind och Albins nya podd om...
Plod.
om Joe Hill. Alla ska kunna...
Ja, men det kan jag hålla med om.
Nej, man behöver inte kunna det.
Men nu ska jag läsa en jättelång. Så häng i.
Ja.
Hämnden i ljuv. Hej, här kommer en liten hämndhistoria. Det tackar vi för.
Ja, det
tycker jag är härligt. När jag lyssnade på avsnitt 36 var en historia som jag kände igen från min uppväxt. Det var den om Dobby. Snabb recap. Dobby var en ful och korkad kille som snodde en postenmoppe efter att ha blivit hetsad till av sin kompis Sickan. Blev jagad av polisen Mats och körde till slut ner en sjö. Men jag minns.
Dobby.
Den historien skedde när vi gick i årskurs 8. Det jag ska berätta om nu var när vi gick i nian.
Yes!
Som den tidigare hade Dobby en kompis som kallades Sickan. Sickan var inte någon vidare trevlig person. Han var en riktig översittare som tog varje tillfälle i akt göra livet surt för andra elever på skolan. Han var också ganska manipulativ och hittade ofta på idiotgrejer som han fick andra utföra. Ett riktigt drövhål helt enkelt. Jag brukade vara kompis med Sickan. Något jag i efterhand inte är stolt över. Jag brukade vara ganska impulsstyrd och fattade inte alltid de smartaste besluten, så jag drogs lätt med i hans dumheter. Till slut fick jag nog av hans skit och skaffade nya, schysstare vänner. Vid det här laget var vi ganska många som var redigt trötta på honom. Tyvärr var det inte många som vågade sätta sig upp mot Sickan, då han med hjälp av sin enorma kroppsbyggnad använde våld eller hot om våld för att få som han ville. Droppen blev när han började mobba en kille vars pappa nyligen gått bort. Oh, fuck that, Sickan.
Kanske innan, säger jag.
Ja. Sickan var inte så trevlig.
Då är det en jävla idiot. Ja. Ja.
Jockes farsa är död. Jag har en plan.
Ja.
Men vad är det? Vi ska reta honom för det.
Han vill bara påminna om, du kallar Sickan, så sätt dig ner. Ja. Då kände vi att enough is enough. Nu skulle aset få. Yes. Vi var 5 killar som började planera hämnd. En plan utformades. Vi skulle behöva sprayfärg, ett stort antal porrtidningar och en burk surströmming.
Det här
är ju nästan bättre än.
Det innehåller har allt. En liksom lista med saker de behöver och en Sicka.
Valet av tidpunkt var också viktig. Sprayfärgen och surströmmingen var det bara att knalla in på vår närlivs och köpa. Det svåra blev porrblaskorna. Till slut erbjöd vi Seppo, vår lokala bänkalkis, en hundring för att gå in och köpa dem. Till val av tid och dag.
Seppo vill ha en hundring och 15 minuter i fred.
Valet föll på lunchrasten nästkommande torsdag, då vi visste att polisen Mats skulle komma på besök.
Mats är tillbaka, säger Liseberg. Mm-hmm.
Torsdagen kom och under förmiddagsrasten plockade vi fram sprayburkarna och klottrade ner en toalett. Vi skrev diverse fula saker om rektorn och några lärare.
Nej.
Efter rasten var det idrott. Under lektionen ursäktade mig för att gå på toa. Jag smög in i omklädningsrummet, gick fram till Sickans jacka och sprayade lite färg längst ut på ena ärmen. För det här är snyggt. När lektionen var slut blev Sickan såklart vansinnig när han såg färgen på sin jacka. Men hade ingen att slå eftersom han inte visste vem som gjort det. Efter idrott var det dags för lunch. Under tiden vi haft idrott hade den nedklottrade toaletten blivit upptäckt. Vi gick till matsalen och satt oss äta. En av killarna som vi kan kalla för Tommy kom lite senare till matsalen. Han hade nämligen varit och riggat Sickans skåp. Det hade varit ganska enkelt att lista ut den tresiffriga koden till hans lås.
666.
Japp. Det står 666 såklart.
Ja. Mm-hmm.
Alla har sett Pulp Fiction.
Tommy ställde in sprayburkarna och placerade försiktigt porrtidningarna och den nu öppnade burken surströmming så att de definitivt skulle trilla ut om någon öppnade skåpet. Efter lunchen gick vi för att spela pingis med Mats. Nu var det bara att vänta. En liten miljöbeskrivning. Sickan hade, precis som de allra flesta på skolan, sitt skåp i hallen. Hallen var ett stort kvadratiskt rum, kanske 15x15 meter och en takhöjd på närmare 5 meter med skåp längs väggarna. I mitten stod ett antal bord och stolar utspridda. Det var också här skolkafeterian och pingisborden fanns. Det brukade med andra ord vara ganska mycket folk i hallen under rasterna. Man satt vid borden och hängde och spelade kort och pingis. Sickans skåp var kanske 3 meter från pingisborden. Just den här lunchrasten luktade lite illa i hallen. Ungefär som man kan tänka sig att en öppen burk surströmming instängd i ett elevskåp skulle lukta.
Jätteilla.
Mm-hmm. När vi stod där och spelade som bäst såg vi Sickan gå fram till sitt skåp. Han öppnade skåpet och gav till ett skrik när ett tiotal porrtidningar och burken med surströmming föll över honom. Skriket övergick i hulkningar när stanken nådde hans näsa. Då det är väldigt bra akustik i hallen och skriket hade ekat rejält vände såklart allas blickar mot Sickan i lagom tid för att se hur han kaskadkräks. Mats gick fram för att kolla läget och fick då syn på färgburkarna i Sickans skåp. Han såg också färgfläckarna på Sickans jacka. Mats, som kände till historien med den nedklottrade toaletten, la ihop ett och ett. Han tog ett järngrepp om Sickans arm för att dra med honom till rektorsexpeditionen. Som grädde på moset halkade Sickan i sin egen spya som på ett bananskal och la sig på rygg mitt i pölen av kräk och surströmming. Wow. Detta fick honom såklart att kräkas ännu mer.
Nej.
Bilden av en gråtande, spyende Sickan liggande i ett pöl av äckel omgivna av porrtidningar är nog för evigt inpräntad i mitt minne. Mats drog med en nersölad Sickan därifrån. Sickan blev hemma från skolan ett par veckor och när han kom tillbaka var han sig inte riktigt lik. Han var betydligt mer tillbakadragen. Någon månad senare bytte han skola. Hur gick för honom sen vet jag inte, men ryktet på stan säger att han på senare tid spenderat några år på anstalt för något narkotikarelaterat. För mig gick det däremot ganska bra. Jag är numera 33 år gammal med sambo och två barn. Jag jobbar sedan ett antal år som lastbilschaufför och levererar livsmedelsvaror till diverse verksamheter. Det är jag som är Dobby.
Hey! Dobby! Oh my god!
Dobby!
Nej, men det här var en sån
redemption song.
Kommer du ihåg första gången hur jag vet det här? För att det är jag som
sitter. Jag ryser nu.
Ja, men nu att det är Dobby.
Jag bara tänkte, kul att det gick bra, men varför? Oh my god!
Dobby!
Jag blev glad av att höra det. Jag kommer ihåg när vi läste den, jag vet inte om jag sa det då, men att jag liksom kände verkligen så här, hoppas det gick bra för Dobby. Jag fick liksom oroliga vibbar.
Men nu känner jag också att Dobby och gänget, att han var borta från skolan i flera veckor. Det känns som att, jag vet inte. Det känns som att det blev lite för mycket kanske.
Nej. Men alltså jag tänker en liten grej, för det här är ju en kanon, alltså
är otrolig.
De fick ju betalt perfekt för sin hämnd. Men är det inte väldigt lätt att så, det är naturligtvis inte jag som har lagt, varför skulle jag lägga en öppnad surströmmingsburk i mitt skåp? Att det är väldigt konstigt.
Jag vet, men alltså det killar den åldern, han hade lika gärna kunnat gjort det. Alltså,
det var för nästa attentat kanske.
Men alltså, det måste ändå vara ett sånt jävla uppvaknande för honom att inse, det måste vara mina kompisar som har gjort det här.
Ja.
Mm.
Och de hatar mig och de har sett mig helt jävla nergjord. Oj. Men det är också viktigt att en sån person förstår det tidigt, om man är en sån som manipulerar folk och gör skit. Och sen också börjar mobba en kille som har förlorat sina föräldrar. Han kanske hade skitjobbet hemma själv, men han behöver få en liten du. Det där är inte rätt väg. Och det var precis det de serverade.
Jag tänkte så här att han kanske kom hem och så fick han gobba mycket stryk. Så tänkte jag.
Ja, det kan vara så.
Ja. Men det fortfarande, det var en otrolig plan. Det var liksom
tajmad och klar i minsta detalj.
Oceans 12 och Oceans 8.
Ja.
Oceans 8 var
Oceans besvikelse. Oceans 13 är så bra.
Alltså, varför tvingar Hollywood mig till kvinnohat? Varför gör de liksom helt habila filmer och sen när tjejerna ska vara, då gör de det sämsta storyn som har
den
gjorts.
Den enda som är bra är Oceans, eller Oceans 8 var mycket bättre än Oceans 12.
Ja, tycker men Oceans 13 är ganska bra tycker jag.
Nej, jag tycker den är skittråkig.
Med Al Pacino.
Nej, jag tycker Oceans 11, Oceans 8 och sen de andra två 20 steg ner.
En riktigt oskön musiklärare.
Mm. Va? Men nej, du kan bara säga en musiklärare. Säga.
Följande historia utspelar sig i en mellanstor svensk stad som vi kan kalla Örebro. Jag gick i högstadiet och på vår skola fanns en hel del olika original.
Vänta, förlåt. Jag kan inte släppa att det var Dobby. Jag vill bara säga tack så mycket Dobby för att du skrev det där. Vilken jävla grej. Jag kunde inte släppa det. Jag var bara tvungen att säga det. Förlåt. Nu fortsätter vi.
Så och grattis med. Till barnen.
Ja, grattis till livet.
Mm.
I behåll.
Jag gick i...
Förlåt att jag skrattade. Du är inte van med det när du ser stand-up, eller?
Jag gick i högstadiet och på vår skola fanns en hel del olika original till lärare. Men jag ska inte tala om vår gamla vidriga rasistiska träslöjdslärare som kallade vissa elever för jävla apor.
Wow.
Oj.
Inte heller handlar denna historia om vår spansklärare, en 50-årig man med hästsvans som en gång låste in alla elever i klassrummet För att någon hade fisit.
Men de historierna kommer sen, va?
Inte heller vår...
Ja, jag antar att de historierna kommer.
Nej, men jag tänkte bara att så här, vår spanska lärare som kallade vissa elever jävla apor.
Du har jävla apor. Vad var faktiskt för mig?
Det ska lukta en sak i mitt klassrum. Och det är vitlök.
Jerez har fisit.
Han vägrar att låsa upp innan den skyldiga erkänner.
Det är du som har frottat.
Redo? Redo att erkänna? Ja, det var jag då.
Gud.
Nej, denna historia ska handla om musik och musiklärare. Mm. Låt oss säga så här. Känslan var att det låg lite av en förbannelse över musiklärartjänsten och de som innehade denna roll. När jag började sexan så hette musikläraren Rutger.
Ja, bara Björn Åker. Sak. Taget, ja, E4.
Va?
Jaha.
Ja, ja. Och var en äldre haltande man som, ja, vad ska man säga? Han hade inte direkt passion för sitt arbete. Ofta gick musiklektionerna ut på att han spelade piano och vi sjöng med från gamla böcker. Med klassiker som SJ, SJ, gamle vän och 34.
Det låter jättemysigt.
34 är ju...
Hittills har jag inget emot Rutger.
Nej.
Förutom om man vill lära sig spela musik då, är lite tråkigt.
Men det är bortskämt.
Ingen annan fick spela. Och han brydde sig inte om vi sjöng eller bara satt där. Den enda ljusglimten på lektionerna var sångböckerna. Som var en guldgruva i att hitta snuskiga teckningar och annat som tidigare uttråkade elever gjort.
Och eller Rutger.
Och Rutger. Men innan sommaravslutningen så fick Rutger sluta. Varför? Jo, det handlar nog främst om Rutgers lilla sidoverksamhet. Han sålde nämligen betyg. Ett MVG, som det hette på den tiden, kostade 500 kronor och det blev snabbt känt bland eleverna. Men det dröjde inte länge för även andra lärare och rektorn insåg detta. Och det blev helt enkelt slutet på Rutgers lärarkarriär på vår skola. Men historien slutar inte med Rutger, långt ifrån. För nu äntrar en annan man scenen, nämligen Thorleif. Det går att säga mycket om Thorleif, men någon expert på barn eller läraryrket, det var han inte.
Mm.
Thorleif var en självlärd basist i 45-årsåldern som hade den fantastiska kombon av att vare sig ha erfarenhet av att ha arbetat med musik eller ha arbetat som lärare. Ryktet spred sig snabbt att han var en misslyckad släkting till skolans rektor.
Det känns verkligen som att rektorn är såhär, whatever, det är bara musik. Kan vi spara pengar på musikläraren? Så är det
kan du SJS i gamla vän på bas?
Det enda jag kräver är att du inte säljer betyg. Det är det enda jag kräver. Kalla barnen vad du vill, lås in vem du vill, sälj inte betyg.
Får jag sälja 16?
Ja, inte betyg. Det enda.
Hur lyckades då Thorleif med att ta sig an musiklärarjobbet? Jättedåligt. En månad tog det, så var han borta. Hur då, undrar ni? Jo, Thorleif gjorde sitt bästa för att vara likable bland eleverna och det yttrade sig i att han skulle hålla fast och kittla elever.
Wow.
Bland annat höll han fast min klasskompis Filip. Vi gick nu i sjuan och kittlade honom tills han började gråta.
Oh, vilken hemsk syn.
Åh gud,
jag får nästan panik.
Det visade sig efter ett besök hos skolsyster att Thorleif hade kittlat honom så hårt att Filip hade blåmärken på överkroppen.
Nej.
En anmälan om misshandel upprättades och Thorleif fick gå tillbaka till att vara arbetslös antagligen. Men nu då? Skulle vi egentligen få en vettig lärare i musik? Ja, men nu verkar det som om saker och ting började ljusna. För nu började Julian på skolan. Julian var en 30-årig man med långt mörkt hår och ursprung från Portugal. Mm. För att uttrycka sig politiskt korrekt så kan man säga att han var klädd lite som en ursprungsamerikan. Med mockajacka, med fransar, stora höga boots och till och med någon inflätad fjäder i håret. Julian var en sån där person som i första lektionen tar bort alla bord och stolar och säger: musik, det gör vi tillsammans. Nu sätter vi oss på golvet i en ring.
Det låter som Sally i Dr. Quinn.
Mm. Ja, verkligen.
Det är den bilden jag har framför mig.
Och där började Julians stjärnstatus stiga i raketfart. Ni anar inte hur snacket gick bland såväl elever som lärare. Musiklektionerna var äntligen bra på riktigt. Eleverna vågade sjunga, dansa och spela instrument. Han lyckades få de där blyga, inbundna eleverna att spela och sjunga. Han lyckades även bli extremt poppis bland andra lärare och även föräldrar. Han var en sån kille som vid ett bråk i korridoren, när dampkingen i klassen, Marcus, stökade, bara lugnt kunde säga: "Hej, Marcus, vad händer?" Nu lugnar vi oss och pratar istället. Bara på Julian närmar sig, tar Marcus under armen och går iväg och snackar med honom. Ja, Julian hade snabbt blivit någon sorts hjälte på skolan. Rena rama legendstatusen. Och detta skulle nå sin kulmen på sommaravslutningen. Julian hade såklart inspirerat en jävla massa elever att våga uppträda med sång, dans och musik. Så det blev en lång sommaravslutning där det kändes som varenda elev skulle gå upp och våga vara en artist och blomma ut, för att använda Julians egna uttryck. Efteråt var såklart såväl elever som vuxna rörda till tårar av allt det fina som hände. Men det var inte slut där. Chefen för utbildningsförvaltningen i Örebro var på plats för att ge Julian en slags pris för hans arbete på skolan. Julian fick rungande applåder och en stor blombukett, varpå Julian fick ordet. Ett improviserat takttal skulle hållas. Och Julian var ju i princip född till att hålla improviserade takttal.
Jag älskar att det är liksom som en amerikansk film. Ja.
Det känns ju också som att författaren hatade hela tiden Julian.
Ja. Jag ser dig, jag tänkte.
Liknelser om alla barns rätt till musik, om kulturens helande kraft och bla, bla, bla. Sen kommer vi till slutet. Julian går ner från scenen, ner mot en tjej som sitter på tredje raden, ler mot tjejen och säger: "Till slut vill jag tacka dig, Sofia. Min fina, vackra flickvän. Jag älskar dig." Vem var Sofia? Och det var 14-åriga Sofia i 8C. Han fick feeling. Julian fick lite feeling mot slutet.
Exakt, det hade jag förtjänat.
Ja, det hade jag också förtjänat. Men alltså, jag kan inte skratta, för det här går ju under rubriken våldtäkt av barn.
Ja, ja.
Det vet man ju inte i och för sig.
Om de har
sex. Om de har
sex. Ja. Men det går
grooming med, tror jag. Jag tror att vi är framme vid grooming.
Det tror jag, där har vi nog. Den är svår att ducka kanske.
Ja.
Men vad poppis han ska vara på fängelset, Julian. Kom här nu, Hagamannen och Anders Eklund. Ja. Sätt er här i en ring. Och så ska
har
vi
ni er en kasu?
Och bilder på 14-åriga tjejer.
Då har vi skrivit en låt om griftefrid som vi ska spela på mungiga.
Fy fan vad obehagligt.
Men förstå hur den tjejen kände också. Måste ju haft panik.
Ja.
Ah. Men gud vad skönt alltså, även henne, att han...
Men hon kan ju varit kär också.
Jo, men det är alltså så här med facit i hand. Det är så skönt att han gola ut
sig. Vi kan säga så här, även om en 14-årig tjej kan bli liksom så här förälskad i sin lärare för att han är ball och ny och vad det nu kan vara. Paniken i den typen av tilltag som är nummer ett är gubbigt.
Ja.
Och nummer två är så jävla cringe bara. Alltså hon måste ju vilja dö. Mm.
Alltså så här, när jag var liksom 5 år var jag kär i mammas kompis Kaja Tiainen. Hon var väl 40. Jag hade inte tackat nej blivit med ihop med Kaja Tiainen. Men det hade inte varit rätt.
Nej.
Lite
nej.
Så.
Men tror du att du har ångrat dig nu?
Ja, men någonstans så kan jag känna så här. Jag tror att Kaja Tiainen kan... Alltså nu ska vi inte hänga ut Kaja. Hon är en ljuvlig människa.
Exakt.
Men hade... då
precis
hade
som Julian.
Men det här säger ju ingenting om 14-åriga tjejer. Det säger ju bara saker om Julian.
Ja,
det är väl det
som
är själva grejen. Ja. Och precis som att din mammas kompis då var pedofil så behöver jag... Jag tror i alla fall att vi har svarat på varför du dras till milfar ganska mycket. Är det så? Att det började tidigt
vidare,
i ditt liv?
Du kan dra sådana där slutsatser när jag betalar i 1500 spänn i timmen. Och du får inte ens spänn! Åh gud, jag blir varm om öronen. Ja!
Har du råkat säga Kaja någon gång? Eller vad heter hon?
Åh, Kaja.
Kaja.
Kaja Tiainen.
Ja, jag kommer med min sista story då. Vojåkaren och väktarna. Denna historia är tagen ur min egen verklighet, utspelar sig under sommaren 2021 i vår vojtäta huvudstad.
Wow, det är nära nu och nära oss.
Ja.
Jag och mina kollegor på ett förband, oh, gud. Ja, sen jag började läsa korsord så kan inte jag typ läsa. Förband skulle det vara.
Just det.
Jag och mina kollegor på ett förband ur Försvarsmakten i Göteborg hade putsat våra kängor och övat exercis i veckor för att denna sommar bedriva högvakt på Stockholms slott.
Oh, gött jobb.
Ja, sen såg de där och räknade fönster på Operan. För er som inte lyssnar och inte vet vad det är, Stockholms slott bevakas dag som natt året om av anställda i Försvarsmakten. Egentligen består det av att stå stilla, se snygg ut samt bli fotad av kinesiska turister. Inte det roligaste man kan tänka sig. Ja, och ni vet det, vid statskupp, då är högvakten de första att ingripa. Vad trygg man känner sig när ryssen kommer, att det kommer ut några killar i några spikhjälmar. Ja. 14 år gamla.
Men jag tycker det är kul.
Sätta undan kinesiska turister.
Och jag har hört att det är liksom, kanske inte i Sverige då, för att det här var ju bara någon jävla malaj förmodligen. Men förlåt, det var onödigt sagt att det är någon som skickar in. Men att så här beefeaters och sånt, alltså, alla de med tramsigast hattar i alla länder, de är alltid farligast.
Mm.
För att de kommer undan, de ser ut som, alltså de här, vad heter de, schweizergardet.
De är
ju helt jävla, de har gått så 19 år strypa folk med skosnören träning.
Ja.
De är livsfarliga, så har de liksom tramsiga så här gycklar kostymer på sig. Och så är de fittfarliga. Så passar det.
Jag tror inte på det.
Nej.
Vi anländer till huvudstaden och börjar vår högvakt. Allt rullar på och det är inte så mycket som händer under de första dagarna. Men! Så efter 3 dagar på plats blir det 1 juli. En dag Sveriges befolkning längtat efter. Krogarna hade nu inga tidsrestriktioner utan fick ha öppet så länge de ville. Vad kan man tänka sig detta resultera i? Jo, fylla. Vad leder mer fylla till? Fler ordningsvakter på stan. Jag och min kollega står på slottets norra sida vid den så kallade Lejonbacken och postar. Vi hade som turen att ha nattpass 2 gånger varje natt. Det var lugnt och stilla till en början. Men som vi båda visste skulle natten säkerligen bjuda på några fyllgubbar som skulle försöka urinera på slottet. Detta hände inte, men det betyder inte att natten var händelselös. Spola fram klockan till strax innan 02-tiden. Par på voj glider förbi slottet. Vissa svänger in på Norrbro och fortsätter ditåt. Något som fångar min och min kollegas blick är en troligen berusad kvinna i 40-årsåldern vinglar förbi riksdagen längs Norrbro mot slottet. I handen hållandes vad som ser ut som en French hotdog. Det går inte snabbt, men när hon nästan är förbi riksdagen väljer hon att sätta sig ner på en parkbänk för att vila sina ben och äta upp sin hotdog med dressing. Och sitter där en stund.
Älskar.
Och vi tänker inte mer.
Ögat för detaljer. Ja. Med dressing här kväll.
Det finns ett jävla hököga från slottet.
Ja. Och att han skriver som en poet. Par på voj, Norrbro. Fattar ingenting. Men dressingen.
Den ska med.
Ja, hon sätter sig i alla fall en stund. Och de tänker inte mer på henne. Våra blickar dras istället mot en man på en elsparkcykel som åker förbi slottet och svänger upp på Norrbro förbi riksdagen. Mannen som också verkar berusad får syn på kvinnan på parkbänken. Han vrider huvud och blicken fastnar på kvinnan. Mannen släpper inte blicken, men hans elsparkcykel fortsätter framåt.
Aj, aj, aj.
Ganska snabbt börjar hjulen wobbla och mannen tappar kontrollen. Han kör rätt in i den 15 cm höga trottoarkanten och flyger över styret med huvudet före rätt in i en flaggstång.
Åh, jävlar alltså.
Jag och min kollega kollar på varandra, sedan på mannen som 2 sekunder hunnit flyga upp på sin voj och sedan köra därifrån snabbare än blixten. Kvinnan på parkbänken sitter kvar, ätande sin korv och verkar inte så brydd. Vi 2 skrattar lite tyst för oss själva och fortsätter som vanligt. Nu inne på det senare nattpasset står vi likt innan och tittar ut mot riksdagen och gatorna. Det börjar bli tidig morgon och taxibilar, budbilar men även Securitas-bilar är ute och kör. En bil stannar likt den gör varje morgon utanför Riksdagsparken för att kolla att ingen ligger och sover i parken eller dylikt. Utkliver två väktare, en man och en kvinna. De pratar högt med varandra, men vi hör inte riktigt vad de pratar om. Det går sitt varv runt riksdagen och sedan ut i parken igen. Vi hör att deras röster blir mer och mer högljudda samt aggressiva. Det låter som att de bråkar med varandra, och visst, det gör det. Vi bråkar hela vägen tillbaka till bilen. Skriker och gapar om något som ej gick fram. Det hela varar i cirka 5 minuter innan det sätter sig i bilen, fortfarande gapandes på varandra. Bilen blir kvar, och när ytterligare 5 minuter gått börjar bilen röra på sig. Dock inte med hjulen rullandes. Bilen skakar och guppar, vilket leder till att jag går ner för Lejonbacken för att se om det slåss. Väl nere så långt att jag kan se in i bilen upptäcker jag något jag aldrig trodde att jag skulle få se. De båda väktarna slogs definitivt inte. I sånt fall skulle det varit naken wrestling. Vad jag såg var två väktare i tjänst som precis gapat på varandra, nu avklädda i sitt tjänstefordon, hoppandes upp på ner på varandra. Jag sprang upp för backen och berättade för min kollega som själv gick ner för att se om det hela stämde. Och jo visst, det knullades i bilen. Våra andra kollegor vägrade att tro oss, då det nästan låter för bra för att vara sant. Men jag stod fast för än idag vad jag såg. Resten av veckan var inte lika underhållande som den natten. Utan roligare än så här blev det inte. Däremot blev jag schizofren av att läsa. Varför får jag alltid alla knastexter?
Vad konstigt är det, Nisse.
Men var, just... var
jag tyckte det var jättebra, men det var ju verkligen en insyn i vad heter högvaktens otroligt ospännande tillvaro.
Ja.
Mm. Det är en som ramlar på voj, i och för sig en supervurpa, det får vi igenom. Och det är två som knullar en väktarbil.
Ja, men vad fan har korven och dressingen med det här att göra?
Jag tror
det
att
gav
det var,
spice.
Jag tror att det var för att ni vet hur sexig en tjej ser ut när hon äter en korv med dressing. Det ser ut som att hon har precis att hon liksom, det är ett som suger av och sen så är det kamshotten med liksom dressingen över hela.
För jag tänkte såhär, jag har betoningar på saker.
Det är det äckligaste jag hört, jag är arg på dig nu.
Är du feminist idag?
Är det det jag är nu?
Ah,
jag trodde bara att jag var lite anti.
Nej. Det är alltså, jag vill jag är inte säga, men jag har aldrig mina
problem. Du vill ändå få det sagt.
Ja, jag vill ändå få
men
det sagt.
Men jag måste bara få det här sagt, att jag när jag läser det, jag la betoningar på saker som jag tog för givet skulle klaras upp. Sen såg jag här.
Men det här är insynen i en vakt som står utanför slottet. Han får bara glimtar ur the madness.
Men var det inte så då? Det var par på voj. Det var bla,
väldigt mycket
normer.
Då tänkte jag, det där mordet kommer begås. Nej, det var liksom någon påskinkning i en typ...
Alltså, jag var helt säker på att de skulle se den manliga väktaren. Han hade sån jävla bula. För han hade helt uppenbart flugit in i en flaggstång. Och hon hade sån French hot och dress i mungipan.
Det hade fan så fint alltså. Det är väl så vi kryddar den.
Ja, det är så det var.
Okej, ska jag komma till min sista nu?
Ja.
Det irländska barnet. Det här är en historia utspelad på Irland som jag berättat många gånger och alltid önskat att jag haft huvudrollen i. Men det hände tyvärr inte mig utan min svägerskas kompis som vi kan kalla Lisa. Lisa bodde på Irland en period i sin ungdom, en liten bit utanför stan,
Dublin,
stan Irland, och brukade därför ta bussen vart hon än skulle. Denna dag när dörrarna öppnades skulle en mamma med en herrans massa barn kliva av och detta tog en evinnerlig tid. Då många av barnen var väldigt små och Lisa är en väldigt fin människa bestämde hon sig för att hjälpa mamman och började lyfta av barnen från bussen ett i taget.
Oj.
Då mängden av barn var stor och det var lite bråttom tittade hon inte särskilt noga på deras ansikten utan langade bara ganska monotont av dem så att bussen skulle kunna köra vidare någon gång. Det är inte så man hanterar barn. Oh, ja. Plötsligt stannar allt upp lite grann och Lisa blir stående med ett av barnen i famnen en lite längre stund. Då hör hon plötsligt en mörk irländsk barytonstämma i örat som beordrar "Put me down, please." Adam är bäst.
En kortis.
"Put me down, please."
"Well, you put me down, please."
"Put me down, please." Ja, perfekt.
"Put me down, will you?"
"Push me down, please."
Du måste också tänka såhär, det var hög densitet på det här barnet.
Lisa vrider då helt resolut huvudet för att titta på barnet i fråga och säga till sin fas att hon i sina armar håller en vuxen, kortväxt irländsk man i sina bästa år som hon senare också får veta är far till alla barnen på bussen. Att Lisa hade ångest en lång tid efter behöver jag väl inte ens nämna. Nej, Det behövde du inte nämna.
Vänta. Jag vet inte om jag missade något viktigt. Va? I början.
Okej.
Okay. Hon ska alltså hjälpa en mamma att lasta av barnen från bussen. Det här är på Irland, så de har 15 barn.
Ja, de är katoliker, vet du. Ja.
Så hon börjar lasta av. Och sen plötsligt så hör hon bara, push me down, please.
Will you push me down, please?
Och då var det pappan.
Jag
lyfte upp pappan i familjen för att hova ut honom till hans fru.
Och så sa han, det är jag som är Ricky.
Ja, exakt.
Verkligen.
Will you push me down, please? Ja.
Dublin.
Vart gömmer du guldet?
Leprechaun! I found leprechaun! He was on the bus! He was on the fucking bus! A leprechaun on the bus!
It's more like a day.
Åh, gud. Alltså, man måste ju känna på vikten när man känner så här. Det här var nog en vuxen. Alltså, det blir...
herre jävla. Men man vill heller inte visa mamman det då. Du har en tjockisunge.
This one smells like he had a shite.
Okej. Okay. Albin. Sista historien för idag. Förnekaren.
Ja.
Den här historien utspelar sig i en hyfsat stor mellansvensk stad under gymnasietiden. Din gymnasietid då, antar jag. För att det finns väl ingen sån... Det är ingen period i Sverige liksom.
Men... Krita, djuran.
Gustavianska, sen kom gymnasietiden. Min kompis, som vi kan kalla Lars, är ute och skolkar i stadens hyfsat stora...
Det är kul.
Aktiv.
Jag kan skolka lite bara.
Ska du med och skolka, eller?
Ingen jävla svartfota.
Han är ute och skolkar i stadens hyfsat stora park med en klasskompis som vi kan kalla Lars-Göran. De driver runt lite planlöst i sommarvärmen och pratar om snus, tjejer, billig smuggelsprit och andra för tonåringar viktiga saker. Varma vindar drar igenom deras hår, fåglar sjunger i lövskogen omkring dem. Himlen är asur. Himlen är asurblå.
Ja. Vi kör på det.
Asurblå. Lars-Göran har brutit loss en gren som han piskar träd och luftfäktas lite med. När de stannat till vid en bänk en stund märker Lars under samtalets gång hur Lars-Göran börjar skruva och vrida lite på sig.
Det visar sig att han var dvärg. Det känns som att vi verkligen är fel ute med alla historier om kortväxta människor. Ja. Men
de valde dvärg, de som skrev historien. Nu valde du...
Jag skojade ju när jag sa det. Kan vi klippa bort mig? Jag är fortfarande feminist.
Det är en liten skojhejlning.
Ja, precis. Det var i min ungdom.
Han ser då hur Lars-Göran börjar skruva och vrida lite på sig. Drar sig i shortsen och vickar diskret på höfterna.
Ja, han släpper ut den.
Till sin förvåning ser han så något mörkt och oformligt som plötsligt trillar ur Lars-Görans kortbyxor och lägger sig halvlutande mot insidan av dennes sko. Det är en liten bajskorv. Lars tror inte riktigt sina ögon. Särskilt eftersom Lars-Göran fortsätter att prata som om ingenting har hänt och som att han inte precis trixat ut en bajs med kläderna på och skitit på sin egen fot. Lars blir än mer häpen när han ser att Lars-Göran nu sätter upp den andra foten på bänkens kortsida, petar in grenen i shortsbenet och liksom vispar runt med den likt en schimpans som fiskar efter termiter. Helt lugnt och som att det här var det mest naturliga i hela världen. Tyngdlagen gör att den lilla bajskorven dras i sidled mot marken olidligt långsamt längs Lars-Görans sko, medan en svag doft av avföring börjar kittla Lars näsborrar. Som grädde på moset drar Lars-Göran till sist ut grenen igen, gör en visuell inspektion av änden och luktar slutligen på den besudlade grenen innan han helt okommenterat kastar den. Lars tonårshjärna vet inte hur han ska hantera situationen, och eftersom Lars-Göran i övrigt beter sig helt som vanligt traskar han vidare. Fortfarande småpratande som allt möjligt, utom det sinnessjuka som precis hände. Efter ytterligare en stund när de ska gå åt varsitt håll har det börjat sjunka in hos Lars vad han just bevittnat. I ett desperat försök att få Lars-Göran att på något sätt bekräfta att han just begått massmord på en rad sociala normer försöker Lars få honom att följa med hem till sig för att se på film och hänga lite. Men trots alla kom igen och varför inte, säger Lars-Göran som i det här laget behövde både torka sig, duscha och tvätta kläder. Bara något vagt om att han måste hem och städa i trädgården. Lars har i efterhand försökt få Lars-Göran att erkänna vad fan som hände den här dagen. Men han förnekar med totalt storkukslugn att något konstigt skulle ha skett. Hans självuppfattning verkar helt orubblig. Hans psyke är av pansar och avsaknad av skam är lika fruktansvärt som fantastisk. Vissa människor föds helt enkelt till att härska. Eller så är han sjuk i huvudet och farlig.
Åh, otroligt. Men gud vad weird.
Alltså, visst kändes det som att man var inne i en konstig bok.
Ja,
det här...
en sån film från 60-talet som är lite experimentell och man en bara tar med
feberdröm liksom.
Ja, exakt.
Han var underlig.
Men man förstår verkligen den känslan. Bara, händer det här? Nej va?
Men kommer du inte ihåg förra veckan? Alltså, du bajsade igenom shortsen och så att du liksom petade runt med en pinne.
Vad var det? Nej, det var det. Hänt. Va? Jo, men du var då? När vi var ute och gick i Slottsskogen.
Vadå? Skulle jag, är du sjuk i huvudet?
Du sket och så liksom bara drog du den här under shortsen åt sidan och så ramlade bajskorven ner på din sko.
Alltså vad jag minns så tror jag att så här, var det inte du som gjorde det?
Vet du, att den situationen är ju helt sjuk att det händer. Ja. Men tänk om det är ännu sjukare att han verkligen bara har hittat på det i huvudet.
Ja, jag anklagar någon för det. Oj.
Ja. Ja, men hörni, ska vi välja veckans historia?
Ja, ska jag börja läsa upp de jag har läst då?
Mm.
Häng med. Idag har jag läst En vanlig kväll på en åländsk bar. Den var otrolig.
Den var riktigt bra.
Om Mårtens Boslim.
Mycket bra.
För, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men Mårtens Boslim,
han satt på båten.
Han satt ju på släpet där, ja. Och vinkade lite drottning Silvia. Och sist men inte minst det som lämnade mig med massa frågetecken. Och det kanske jag kommer ha kul och sen. Voj-åkaren och väktarna.
Ja.
Mm. Jag hade Bruce, Annette och Förtrång förhud.
Ja,
ja. Och sen hade jag Hämnden i ljuv,
ja.
Dobby.
Oj, oj, oj.
Ja. Och sen hade jag det irländska barnet.
Tungt.
Också.
Kortväxt.
Alltså, är det
jobbar som ankare.
Det är så vanliga historier om att det känns som att så här, det kommer man göra en gång i livet.
Ja.
Att alla gör en sån.
Men det är att min syster har gjort det.
Ja. Har hon?
Nej, det har hon inte.
Jag hade då Vitlöksjanne.
Det såg så konstig historia.
En riktigt oskön lärare och förnekaren, bajsförnekaren alltså.
Just det.
Ja, fan.
Alltså läraren är ju otrolig.
Ja, den var.
Läraren är otrolig, men.
Men Dobby.
Ja, och jag tycker även den åländska
baren. Ja, den var också. Det är de tre tror jag.
Den åländska baren är, och gud just det.
Det var, gör du det där en gång till, då är det du som åker ut.
Ja, okej. Ja, men det här är fine.
Nej, okej. Okay. Jag ska inte skita mig själv i näven igen och tappa den på golvet.
Åländska baren, vad hade vi mer?
Den osköna läraren.
Ja, just det.
Och då Dobby. Men ja.
Jag måste bara fråga en sak.
Ja.
Alltså, gör det där igen. Det är alltså, skiter du igen i näven och tappar det på golvet, då åker du ut. Inte skita sig i näven, utan det är hela händelseförloppet.
Ja. Så jag kanske hittar på golvet, men bara en gång.
Ja, den är faktiskt väldigt
bara
bra.
Två gånger.
Men det är också så man kan berätta, man kan liksom ljuga om att man har varit i Finland. Sen är det så jävla konstigt. Kom det ut en finne med en bajskorv i handen, ramlar och tappar den på golvet. Och så, då sa bartendern, gör du det igen så åker du ut härifrån.
Ja, det är en klass.
Det är ju verkligen en jättelätt berättad historia.
Ja, det är det. Verkligen.
För att liksom Dobby rörs ju av. Hon var ju så bra. Men man kan ju göra det om hämnden, men då liksom det är så mycket som finns i bakgrunden.
Mycket runt omkring, alltså det är ju våran.
Ja, precis.
Absolut. Men om vi nu ska skicka ut en till svenska folket.
Mm.
Och läraren hade otrolig potential. Mm. Men det är också samma att det man berättar är egentligen ganska mörkt. Men gör det där en gång till så
ja,
åker
den
ut.
Är.
Där har vi en punchline.
Ja, men det är den eller Dobby för mig.
Ja, då gör vi skita handen.
Ja. Tar vi skita handen?
Ja, det tar vi. Finska baren, you're in.
Men, Dobby.
Ja.
Det är liksom lite så här, vilket är världens bästa band? Så säger man så här, ja, det är Led Zeppelin. Vadå, Beatles? Jo, men Beatles är...
Ja, men det behöver man inte säga.
Inte säga.
Nej, precis. Nej.
Och så alltså, får Dobby det nästan bli med Dobby, känner jag.
Vad sa du?
Det är en guldstjärna.
Alltså, men det, Dobby har ju någonting, det är ju ett affektionsvärde också för oss. Ja. Att få uppföljningen, det är liksom en, hämnden blir ju dubbelt så bra som historien det egentligen är, när vi redan har fått höra rethistorien.
Ja, hämnden redan var ju en toppen historia, och sen avslutar han med, och liksom...
Ja, jag ryser igen. Ja. Jag tänkte på det. Ja, nej, det var otroligt.
Men så vad säger vi?
Nej, men vi säger finnen som sket i handen.
Ja, finnen som sket i handen. Alltså, historia nummer ett.
Yes.
Och det är inte ofta det är så i Mello-sammanhang att det är den första låten som vinner.
Nej. Men nu blev det så.
Så blev det. Tack för att ni skickar in historier.
Mm. Till kafferepet@underproduktion.se.
kafferepet@underproduktion.se. Precis som Albin sa. Och kan inte få nog av kafferepet.
Nej.
Ni känner att ni vill ha mer.
Ja.
Då är det ju lyckliga dag varje dag, för då kan man bli prenumerant av Cigarrummet. Det är våran systerpodd där vi bjuder in en svensk humorist, känd, jättekänd, eller kanske inte jättekänd för alla, men de är roliga.
Ja, det är det viktigaste. Ja, det har vi
senast hade vi Björn Gustafsson som berättar om sin uppväxt och sitt liv.
Väldigt känd.
Ja. Nästa vecka har vi en väldigt rolig, eller nästa månad, vi släpper ett i månaden, kommer Robin Berglund.
Ja, väldigt rolig. Ja.
Otroligt rolig. Borde vara mycket kännare än vad han är.
Mm.
Han är på väg upp. Då går man in på underproduktion.se och så går man in på cigarrummet, ursäkta. Och så blir man prenumerant. Kostar 29 kronor i månaden.
Oj, vad billigt.
Och de pengarna hjälper oss att ha råd att göra cigarrummet.
Exakt.
Och kafferepet. Ja, ni märker, jag kan inte prata idag. Nej. Jag är så trött.
Men tack så hemskt mycket Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper den här podden. Och tack så mycket Fielo Armström som är redaktör.
Aha.
Och tack så mycket ni som lyssnar. Ni är bäst. Vi hörs igen och trevlig helg.
Trevlig helg.
Hejdå.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.